Mitt hjärta brast när jag läste den här senaste rubriken om närstående våld i Finland. 9 kvinnor dödade av en närstående på bara 3 månader. Forskning visar att ungefär 15 kvinnor dör i närstående våld per år. Så 9 på 3 månader, ja, det chockerade mig helt totalt. I dagens avsnitt av Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, ska vi se på det här problemet ur perspektivet som det kommer ifrån, nämligen förövarens. Det här gör vi tillsammans med Josef Westerlund som ger handledning åt våldsutövare på föreningen Frida, fri från våld. Ja, åtminstone 10 personer har dött i följd av närstående våld under årets 3 första månader, 9 av dem kvinnor. I alla fall misstänks, eller har man misstänkt, en manlig förövare. De ovanligt många dödsfallen till följd av närstående våld i år kanske beror på en slump, och förhoppningsvis blir inte dödsfallen fler än vanligt i år. Men oavsett har det startat en samhällsdebatt om närstående våld, familjevåld, partnervåld, ja, vad man nu vill kalla det. När det sker såna här tragedier lägger vi naturligtvis offren och deras anhöriga i fokus. Men sanningen är ju att problemet inte ligger hos dem. Förändringen måste ske hos förövarna. Josef Westerlund, ditt jobb går ut på att ge handledning åt personer som utövar våld. Hur ser ditt arbete ut?
För man går in på den saken så tänker jag så här att det som vi måste vara för mig väldigt viktigt att poängtera i det här, att allt våld och allt form av destruktivt beteende, oavsett vem det är riktat mot, är ju fel. Och ingen ska behöva uppleva de här sakerna, oavsett om du är kvinna eller man eller barn eller och vilken sida du står på, så att säga. Så den delen måste vi som tycker vara väldigt tydlig med, för att jag tycker att det är svårt att prata om de här sakerna. För man, dels så vet man aldrig vem som lyssnar på det och hur det tas emot. Men det är en viktig sak att ta, så att säga. Och det är självklart att de som upplever, blir tvungna att uppleva det här våldet, mottagaren eller offren, så måste, ingen ska behöva vara på den sidan. Va? Mm. Men vi behöver också, så ska vi få det här våldet att sluta, så behöver vi också gå till den sidan, till de som utövar det här helt enkelt. Att vad är det som gör att man till börja med tar till våld i det?
Och vem är det som utövar det här våldet?
Nå, enligt statistiken i Finland så är det ju majoriteten män. Klart att det finns en viss procent också kvinnor som utövar våld, och det finns också en viss procent barn som utövar våld mot sina föräldrar och sånt här. Men majoriteten är by far så är ju män som utövar det här våldet, så att säga. Det är helt klart.
Mm. Och hur jobbar man med våldsutövare?
Om man börjar med det att mitt beteende är alltid mitt ansvar. Det är som grunden i allt. Vad jag säger och vad jag gör, det är mitt ansvar oavsett vad någon annan har sagt och gjort. Och det är mitt val vilken metod jag använder att använda mig av, oavsett vilken konflikt det är. Så där är grunden. Så mycket av mitt arbete så handlar ju om dels om att skapa ett ägarskap kring mitt beteende och mitt handlande. För många gånger så när man börjar de här samtalen så är det någon annans fel, eller det finns en orsak till att jag har blivit tvungen att ta till det här, eller att jag har svartnat och jag tappar kontrollen och så vidare. Va? Så en del är just av att i det här arbetet är att fundera kring hur kan jag äga det här? Hur ska jag göra för att det här, förstå att det här är mitt ansvar? Och bakom de sakerna så finns ju oftast en rad olika händelser och saker som vi har varit med om i livet. Att det här våldet som vi ser i nära relationer och i familjer är inte någonting som uppstår hipp som happ. utan att det bygger ju oftast på saker som jag har varit med om och normaliserats kanske i det trauma som finns där och våld, det har blivit en metod eller ett beteende för mig att ta mig ur vissa situationer.
Josef säger att det finns olika typer av våld, det psykiska och det fysiska, dit också sexuellt våld hör. När det finns fysiskt våld i en relation säger Josef att det nästan alltid börjar i psykiskt våld. Det är liksom en förutsättning. Men vem är det då som utövar våldet? Ja, som vi sa lite tidigare så berättar statistiken att det oftast är män som är förövare, även om det absolut finns kvinnliga våldsutövare. Men här tar de gemensamma nämnarna slut. Josef berättar att det pågår i alla olika slags hushåll, oavsett samhällsklass eller socioekonomisk bakgrund. Men Josef, de här männen som du pratar med, jag är väldigt nyfiken. Vad berättar de om det här våldet?
Mycket skulle jag säga handlar om en vanmaktskänsla. En människa som använder våld i familjen, så skulle jag säga så här att den människan är inte rakt igenom ond eller en dålig människa, utan det finns ett beteende som är destruktivt. Och ett beteende som är destruktivt för sin omgivning. Och det här beteendet så har skapats på något sätt. Det har blivit en metod som jag använder i vissa sammanhang för att ta mig ur det här sammanhanget. Och där finns ju en rad olika känslor som finns bakom det. Och så vidare. Och den del, det är ju massor. Men om man ska säga en känsla som många gånger som kanske som sammanfattar mycket av orsakerna i det här, så är vanmakten. Av att jag inte vet vad jag ska göra. Jag har inga metoder. Jag sitter fast. Jag är inträngd i ett hörn och många gånger den här känslan över att jag kommer inte loss. Och jag hatar den här känslan inom mig. Jag hatar den här känslan av vanmakt eller litenhet eller att inte ha kontroll. Och den försöker jag slå mig fri från. Och då blir många gånger också min reaktion går till överdrift. Den blir för stor. Jag kan inte kontrollera den känslostorm som kommer ur mig just i den stunden av känslan av vanmakt. Och då blir det många gånger brutalt, så att säga.
Josef berättar att våld mot en närstående är både hierarkiskt och intelligent. Hierarkiskt på det sättet att det aldrig sker mot någon man inte kan vinna över. Han tar arbetsplatsen som exempel. Trots att en våldsutövare är arg på sin chef blir det nästan aldrig slagsmål på jobbet. Irritationen kommer istället med hem, där våldsutövarens familjemedlem eller partner istället blir offer.
Den andra delen med våld är ju att den är väldigt intelligent. Att jag vet oftast exakt vilken metod jag ska använda för att få vad jag ska vilja. Oavsett om det är ett psykiskt våld där jag kan manipulera och trycka till eller isolera eller använda pengar eller sådant mot dig. Men jag vet hur jag ska använda det och jag vet när jag ska sluta. När jag har uppnått det jag vill med det. Så det här vanliga metod, det finns alltid en tanke bakom det. Sen är det ju också så att våld är väldigt effektivt. Det är ett supereffektivt medel att ta mig dit jag vill. Sen att det är väldigt destruktivt och folk far illa av det, det är en helt annan sak va, i det. Men våld är så, en av de stora orsakerna kanske vi vill använda just av våld i det form av maktmedel och kontrollmedel är helt enkelt att det tar mig dit jag vill väldigt fort. Och den sista delen i det här är också att våld, det här låter ganska knäppt så här, men i våld finns det en väldigt positiv känsla också.
Mm-hmm.
Att det är någonting positivt med det, för att jag får som jag vill. Men, och i den här, just i stunden av att jag får som jag vill, så finns det en positiv känsla i det här att jag har vunnit den här fighten, eller jag har vunnit, jag har fått som jag vill och så vidare. Sen kommer skammen och skulden efter det här som ett brev på posten bara några sekunder efter. Va?
Men när det där våldet då har blivit en metod, går det att rehabilitera en sån människa?
Ja, det gör det ju. Klart att det beror ju också på vad vi har för vad som ligger bakom. Men botten skulle jag säga ligger ju i det här, eller grunden i det, att vill jag förändra mitt beteende och vill jag förändra saker i mig själv, så kan jag göra det. Men jag som handledare kan ju inte ändra ditt beteende, utan resan och vilja måste finnas i dig själv. Och en del i det här är att börja äga mitt eget handlande. Min handling, mitt ägarskap, mitt ansvar. Väljer jag att använda våld, så måste jag äga det också. Sen, i många samtal som jag har, så började det med att bara hon skulle förstå att hon skulle vara tyst, så skulle inte det här vara ett problem. Då äger man inte sin handling.
Nej.
Utan ens partner ska få reagera. En partner ska få vara arg och fortfarande få vara trygg. Och klart att jag ska få svara på den och jag ska få vara arg. Men jag måste kunna vara arg på ett sätt som min omgivning känner sig trygg. För ilska och konflikter och irritation och sånt här, det är någonting som hör till varje relation. Va? Men när vi kommer in i den här, när det går över till en våldshandling, så handlar det väldigt mycket om att min värld blir otrygg. Och det skapas en rädsla i mig. Och då har vi klivit över den här gränsen till att bli en våldshandling. Så att den här ägarskapet, så är en grund i att kunna också ändra ett beteende. Men ja, jag skulle säga att det enkla svaret är ja, det går. Men det är en lång process. Och det bygger på min egen vilja att vilja ändra på mitt beteende. Va?
Vi har pratat om det här problemet ur ett individperspektiv. Och jag tycker att det är väldigt intressant. För jag tror att vi tenderar att inte vill jag tänka på en våldsutövare som en helt vanlig människa med väldigt stora svårigheter. Men också på samhällsnivå är det här ett väldigt stort problem. Enligt en EU-rapport från 2025 är kvinnor i Finland några av de mest utsatta för våld i hela Europa. Så på något sätt sticker vi som land ut. Josef, hur kan vi vanliga människor göra för att minska på närstående våld?
Starten är i familjen. Alltså jag som pappa och jag som mamma. Vilken grälkultur är vi lär ut åt våra barn? På vilket sätt så hanterar vi våra frågor? Hur hanterar vi nederlag? Hur hanterar vi sorger, frustrationer i det? Hur pratar vi? Hur kommunicerar vi? Hur nyanserar vi? För där finns en, tror jag, en sån del i att man säger så, nu pratar vi stereotyper igen då, men att man brukar säga så här att kvinnor är mycket bättre än män på att prata känslor till exempel. Och det är ju sant, att det håller jag med fullständigt, att kvinnor har oftast ett starkare emotionellt språk. Men det betyder inte nödvändigtvis att kvinnor är något bättre än män att faktiskt veta var reaktionerna bottnar, eller varifrån kommer min frustration och ilska och sånt här. Var bottnar det i min kropp? Och den här delen tror jag att vi har som föräldrar, oavsett om vi är man eller kvinna, att arbeta med att hjälpa barn och den yngre generationen att som söka i sig själv, att varför blir jag så arg? Varför blir jag så ledsen? Var kommer den här känslan ifrån? Va? Så det handlar nödvändigtvis inte om att jag ska ha 1000 olika känsloord, utan att prata ett emotionellt språk, så handlar väldigt mycket om, tänker jag, att kunna bottna i sig själv. Att förstå att det här sitter det fast. Och det är det här som gör att jag känner den här vanmakten eller frustrationen. Okej, då kan jag också göra någonting, och då kan jag också välja vilken metod eller beteende jag kommer att använda i det här. Så att familjens ansvar är att kommunicera och prata med sina barn är jätteviktiga. Och det är väl kanske en sån här del som blir knepigt i det, att när det finns destruktivitet, så har vi en tendens att inte kanske vilja riktigt krypa till kors eller vad man ska säga och prata om de här sakerna, utan vi boxar in dem hellre och sätter in dem i ett rum i huvudet och så pratar vi inte om det, för att vi vill glömma det där. Och så fortsätter det, och då bygger det bara på hög. Och det blir det som vi behöver så småningom i livet kontrollera. Va? Så att familjen och pappor, framförallt skulle jag säga pappor, har ett jättestort ansvar och mission i att vad heter det, hur vi pratar med barn och våra ungdomar. Och sen om man ser som familjen, som inte som en privat angelägenhet, så man brukar ju, det finns också, säga det, it takes a village to raise a child, eller vad man ska säga.
Mm.
Så finns det ju också den här delen på något sätt att det är inte en privat angelägenhet egentligen att uppfostra kanske ett barn, utan det är hela samhället. Så att vi har ett ansvar att ta hand om alla människor och våra barn, så att säga. Så när de går i klubbar och sånt här, så behöver vi också nyansera och prata om vinster och förluster och hur vi ska hantera känslostormar och så vidare. För att hjälpas åt, va, i det här. Så att jag tror att där är en del i det här att det privata samhället behöver också som säga att vi behöver göra det här tillsammans. Och det blir också i kanske om vi bor i ett hyreshus, att om vi hör att det är mycket skrik och osäkerhet i en familj, att vi tar mod till oss och ringer efter polis eller någonting. Så att det är någon som går och kollar upp vad som sker där, att inte vi bara ignorerar vad vi hör. För att det är inte en privat angelägenhet när det kommer till närstående våld, och när, oavsett om det är män eller kvinnor eller barn som blir utsatta för det, så att säga.
Tack för det här, Josef Westerlund.
Tack själv.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Josef Westerlund på föreningen Frida Fri från våld. Alexander Bejar är producent för Nyhetspodden, och Kristoffer Bonn har mixat det här avsnittets ljud.